Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och gitarrist med dåliga fingersättningar.
Vad gör det med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av ens förflutna från varandra? Vänliga hälsningar, Tove.
Hej Tove. Nu när jag redan har några allvarligt talat bakom mig märker jag hur vissa av frågorna, ofta de som handlar om nära relationer, lockar fram boomern i mig. Och det är ju inte så konstigt, född 1961 som jag är. Min första reflex är att förenkla mitt svar och därmed också din fråga. Jag blir lite otålig, vill gå rakt på sammanfattningen och säga klart man inte ska undanhålla viktiga saker för sin partner. Det skadar i längden både hen och en själv. Öppet och ärligt ska det vara. Jag kommer från en avlägsen forntid då många saker var annorlunda än de är nu. Vi hade inte kontroll över varandra på det sätt som många har idag. Ofta visste vi inte ens var våra vänner befann sig. När en människa drog iväg på långresa så liksom försvann hon, om det var det hon ville. Hon bara gick upp i rök tills hon valde att höra av sig igen. Själv reste jag omkring i USA med Greyhound-buss en höst på 1980-talet. 2 månader. Och under hela den tiden ringde jag 2 korta och raspiga mottagaren betalarsamtal hem till Finland. 1 till min pappa. Och 1 till en kompis som jag bad möta mig på flygfältet i Helsingfors en dag i oktober. Under långa perioder fanns det inte en människa på hela jordklotet som visste var jag var och vad jag gjorde. När du på den tiden träffade en ny människa, i synnerhet om du träffade henne långt borta hemifrån, så var du hänvisad till att tro på det hon valde att berätta om sig själv. Det gick inte att googla henne. Det fanns ingen sociala medieprofil att kolla. Och det gick inte att fråga AI-agenten, vem är Kjell Westö? Eller, vad vet du om Tove X? Den som upplevt en så annorlunda, så pass outgrundlig värld, står ibland frågande inför det enorma kontrollbehov som kännetecknar världen av idag, både på samhällelig och på individnivå. När jag läser om det kinesiska statsmaskineriets allestädes närvarande digitala apparatur och hur den ger och tar ifrån medborgarnas socialkredit i realtid, då ryser jag. För mer George Orwell kan det nästan inte bli. Och vi i västvärlden är inte alls så annorlunda som vi kanske tror. Vi som styrs av teknologijättarnas algoritmer och till vardags beter oss just så som megaföretagen vill att vi ska göra. Och så det privata då. För mig som kommer från forntiden är tanken på att sälja in mig och swipa och bli swipad på en dating-sajt svår, för att inte säga omöjlig. Johanna Frendén, en skribent som jag gillar, skrev för några år sedan en rolig kolumn om dagens kontrollmani, där man gärna vill veta allt om den andra innan man blir ihop för att slippa bli överraskad. Själv kommer hon, skrev Frendén, från en tid då man gick till en klubb eller en bar och så mötte man oförhappandes någon. Om det blev något så lärde man sig småningom om varandras förflutna. Johanna Frendén är över 20 år yngre än jag. Men jag kände igen det där och tänkte, aha, då var det fortfarande likadant på 00-talet som det var på 1980-talet. Fast 00-talet redan hade dating-sajter som Match och Cupid. Jag har vänner som har växande barn och använder appar där de ser var barnen rör sig. Det förstår jag precis, för jag är förälder själv och en förälders oro för sitt barn är stor och legitim och upphör egentligen aldrig. Jag har också vänner som har appar där de kan följa sitt husdjur. Och som djurvän och husset i hundens vante förstår jag varför min kompis vill följa katten Limpan när den rör sig fritt i sitt grannskap och korsar farliga gator och järnvägsspår. Men jag har svårare att förstå ett kärlekspar som i samtycke installerar en app där vardera kan se den andras rörelser ute på stan i realtid. Och det som lite irriterar mig är att jag inte kan vara säker på varför den tanken är mig så svår. För det går förvisso att se den gemensamma appen som ett tecken på stor kärlek och 100% engagemang och stort förtroende. Men jag uppfattar det mer som ett missriktat kontrollbehov. Men gör jag det för att jag själv under mitt liv inte alltid levt ärligt och öppet? Är det mitt dåliga samvete över mina undanhållanden och lögner för många år sedan som talar när jag instinktivt slår bakut? Tove, du frågar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna. Eller, vill jag tillägga, sitt nu för den andra. Det givna svaret är att det gör illa. Att veta att man inte berättat sanningen, att man undanhåller, skapar en obekvämhet och olust inuti de flesta av oss. Och ju mer man inte berättar, ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår, och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan. Till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne. Därför ska vi acceptera att också i våra allra närmaste människor borde gåta. Och en del av vår kärlek får då bli att vi är okej med att de gåtorna finns. Att jag tänker så hindrar mig inte från att tro på öppenhet. För länge sedan hade jag ett nyckelögonblick i mitt liv. Jag stod i en trädgård på en ort och ljög att jag befann mig framför ett hotell på en annan ort. Jag hade gjort sådant också tidigare, både undanhållig och ljugig. Men just det där ögonblicket blev avgörande, för det var då jag bestämde att nu fick det räcka. Nu orkade jag inte undanhålla och ljuga längre. Jag agerade därefter och vore det här en saga så skulle jag sedan ha levt i lycka och lugn under resten av mitt liv. Men så gick det förstås inte. Tvärtom, mitt liv blev småningom ett kaos och har i stort sett så förblivit. Och vid det här laget har jag redan så mycket bagage att jag inte spontant delar med mig av mitt förflutna till nya bekantskaper. För då skulle jag löpa risken att bli den där personen som 90- och 00-talets amerikanska sitcoms, till exempel Vänner och Frasier, älskade att driva med. Hen som inte var ett dugg spirituell och rolig på dejten utan bara en haverist som gnällde över hur svårt livet var. Men skulle någon ställa öppna, raka frågor så skulle jag nog berätta. Så mycket som jag kan utan att lämna ut någon annan. För jag har aldrig ångrat att jag slutade undanhålla och ljuga.
Hej, jag heter Max och jag bor i Stockholm. Jag är småbarnsfarsa och har klassiskt nog minuskonto då på sömn. Min fråga är varför jag blir på så dåligt humör när jag väl fått sova ut imorgon. Men när jag går upp i ottan som vanligt, då är det lättare att må någonstans helt okej. Det blir hela tiden en obalans mellan mig och min sambo. Den som får sova ut borde vara tacksam, men är istället en suris. Det var min fråga.
Hej Max. Din fråga rör vid saker som det skrivs och pratas mycket om. Nämligen frågan om hur mycket vi bör sova och hur ska man bära sig åt för att sova riktigt bra. Och vilket pris betalar de som har sömnproblem. Oftast i form av sämre hälsa och också sämre humör. Jag kanske blev mer observant på de här frågorna då jag själv fick sämre sömn efter 50. Men jag har ändå en distinkt känsla av att det talas om dem mycket mer än förr. Sömnlöshet och dålig djupsömn och andra sömnproblem har alltid funnits. Men vi fäster större uppmärksamhet vid dem idag. Människan reagerar ofta med fördröjning efter längre perioder av påfrestning. Åren med småbarn är fina, men ger också långvarigt stresspåslag då föräldrarna eller föräldern försöker balansera så många saker på en gång. Sörja för barnen och se till att de har det bra. Sköta jobbet och hålla igång karriären. Träna och hålla sig i god fysisk form. Och också vårda vänskaperna, fast man egentligen inte har tid för dem just då. Du har antagligen kollat själv, Max, och vet redan det som jag säger nu. Men jag tänker mig att det kan vara kortisolet som bråkar med dig. Att dina kortisolnivåer ligger fel. När vi är utsatta för långvarig stress har vi extra påslag av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och just kortisol. Påslagen hjälper oss att hålla igång när vi egentligen redan är trötta, kanske rent av utmattade. För det är ju sådana många av oss är. Vi orkar också då när vi egentligen inte borde orka längre. Det är en av människans starkare sidor. Den som på senare år så ofta uttryckts med modeordet resiliens. Men styrkan har också baksidor. Och en av dem är att vi driver oss själva för långt. Och om du en längre tid jobbat allt för hårt, eller bara inte hunnit eller kunnat sova, så lägger sig inte stresshormonernas nivåer rätt så fort du får chansen att sova ut. Kortisolnivåerna, säger läkarböckerna, ska sjunka på kvällen och ersättas av stigande melatoninnivåer så att vi blir trötta och kan somna. Och på morgonen ska kortisolnivån stiga så att vi känner oss energiska när vi vaknar. Efter långvarig stress förblir kortisolnivån för hög på kvällen så att du egentligen sover mycket sämre än du tror. Men istället är nivån allt för låg på morgonen när kortisolet borde hjälpa dig att möta dagen. Och då kan två av symptomen bli just morgonsurhet och irritation. Det här skeende, att vi känner oss trötta och irriterade fast vi äntligen fått vila och sova ut, är besläktat med ett annat fenomen som jag tror många känner igen. Hur många av er har varit med om arbetsperioder då ni tagit ut er till det yttersta och orkat i mål bara tack vare moroten som dinglat där framför er, semesterresan eller någon annan rolig grej som ni ska göra genast när jobbet är utfört? Och så kommer då den stora dagen. Jobbet gjort, automatsvaret inlagt på mejlen och följande morgon ska resan börja. Men just den morgonen vaknar du med svullen hals och 38 graders feber. Att hålla ut och hålla ut och sedan säcka ihop när man äntligen får tid för sig själv. Vi lever i en skenande civilisation där prestation och effektivitet övervärderas och behovet av måtta, vila och kontemplation underskattas nästan konstant. Jag vet, för jag har ofta drivit mig själv för hårt, jag också. Inget blir heller bättre av alla myterna och hjälteberättelserna kring lite sömn som vi släpar på. Det har till exempel påstått som Leonardo da Vinci att han sov bara 20 minuters tupplura var fjärde timme, alltså sammanlagt 2 timmar per dygn. Men det är en internetlögn. Det finns inga belägg hos Giorgio Vasari och andra av da Vincis tidiga biografer att han skulle ha levt så. Många moderna företagsledare och politiker tycker om att skryta med hur lite de sover. Särskilt i USA, den missriktade dynamismens förlovade land, betraktas dessa short sleepers gärna som hjältar, för de får ju så mycket mer tid att göra saker. Frågan är förstås hur mycket nytta de här miljardärerna och deras populistpresident gör för mänskligheten när de stökar och håller på 20 timmar per dygn. En som ändå erkänt att han behöver 6 timmars sömn per natt, Elon Musk. Där ligger han i le för mannen han döpte sitt bilmärke efter, uppfinnaren Nikola Tesla, som enligt sina levnadstecknare inte lär ha sovit just alls. Da Vinci, Musk, Nikola T. Om ni tycker att det här följer förlegade könsmönster så har ni alldeles rätt. Med Margaret Thatcher som ett av de få undantagen är de nästan alltid män, de där kändisarna som skryter med att de bara sover någon timme då och då. Om sångerskan Mariah Carey får vi istället veta att hon sover 15 timmar per natt omgiven av 20 surrande luftfuktare. Och hennes kollega Lady Gaga lär ha haft planer på att börja sova i en äggformad säng. I en valsituation skulle min röst obetingat gå till människor som sover 15 timmar per dygn i ett ägg. Om alternativet är de tech bros som sover någon enstaka timme per natt, drömmer om evigt liv och ägnar en stor del av sin vakna tid åt att plundra och utarma världen för att fylla sin egen pengabinge.
Hej, jag heter Annika och bor i Bromma. Är det rätt att göra slut med vänner precis som när man avslutar kärleksrelationer och äktenskap? Och ska man i så fall prata ut och förklara varför eller ska man fasa ut relationen? Eller ska man rent av ghosta vederbörande?
Hej Annika. Din fråga satte myror i huvudet på mig. Och jag bestämde mig för att göra något jag inte gjort i samband med de andra allvarligt talat frågorna jag besvarat. Vanligtvis grunnar jag på egen hand, läser och researchar och funderar. Och när jag tycker jag funderat tillräckligt skriver jag svaren. Nu valde jag att föra dina frågor till en lite vidare krets. Vid två olika tillfällen bad jag in alldeles 4 vänner säga hur de ser på att göra slut med vänner. Och jag bad dem också berätta hur de ser på det här med att ghosta. Mina vänner är 68, 57, 34 och 23 år gamla. 2 är män, 1 är kvinna och 1 är icke-binär. Jag fick spännande svar. En av personerna sa att hen ser vänskaper som körare än kärleksrelation. Eftersom vänskapen saknar kittet som finns i kärleksrelationen. Nämligen förälskelsen, lusten, passionen, den obändiga viljan att vara tillsammans. När de här elementen fattas blir det lättare att bryta och lämna. För man har inte satt lika mycket på spel i vänskapsförhållande som man gör när man vågar älska. En annan gav ett svar som inte var motsatsen till det förra, men nästan. Hen sa att de djupaste vänskapsrelationerna står över kärleken och är mer hållbara än den. Kärleken, den tenderar att komma och gå och slits allt för ofta ner av en kamp mellan egon sedan när den första förälskelsen bedarrat. Den bästa sortens vänskap har en lugn fördragsamhet som kärleksrelationen ofta saknar, menade min kompis. Tänkte jag efter att ha lyssnat. Kloka ord från båda, men är det inte ofta svårt och kanske onödigt att särskilja mellan vänskap och kärlek? Och, tänkte jag vidare, älskar man inte också sina nära vänner men på ett annat sätt, agape istället för eros? Och djup vänskap kan dessutom ha väldigt olika ansikten. Ibland har jag tänkt att det måste finnas lika många sätt att vara vän på som det finns vänskaper. Och, funderade jag, vi färgas också alla av våra erfarenheter. Vännen som sa det där första, det om kärlekens större tålighet, är i en lång, lycklig och passionerad relation. Medan vännen som höll vänskapen högre än kärleken haft en drös stormiga kärleksaffärer och med åren blivit allt mer resignerad. Jag var fortfarande långt från ett svar på din fråga, Annika. Men då kom mina två yngsta tillfrågade till undsättning. 34- och 23-åringens svar var inte bara spännande, de hade också stor skärpa. Båda sa att det fasas ut och ghostas alldeles för lättvindigt och för mycket i dagens värld. Men underströk samtidigt att de tyckte att det fanns lägen där det är rätt att göra slut med en vän. Rätt att bryta kontakten och vid behov till och med ghosta. Jag kom naturligtvis med följdfrågan. Vilka är dessa lägen? Om just du skulle se dig tvungen att bryta med en vän, till och med ghosta henne, vad skulle det då handla om? Båda var igen mycket tydliga i sina svar. Det skulle handla om värderingar, sa de. Om riktigt djupa värderingar. Och så gav de konkreta exempel. De grundläggande mänskliga rättigheterna till exempel. Rätten att få vara sig själv utan att bli förföljd. Om den ena vännen vill korrigera sitt kön och leva utanför heteronormativiteten, medan den andra definierar den normaliteten väldigt snävt, till exempel på strängt religiösa grunder, då går det inte att vara vänner. Jag fick också exempel ur dagens krigiska, storpolitiska verklighet. Om den ena vännen mår fruktansvärt illa av vetskapen om de tusentals barn som dött under folkmordet i Gaza, och den andra tror på Israels rätt att göra vad som helst för att terrorattacken den 7 oktober 2023 aldrig ska upprepas. Igen, då går det inte. En av svararna nämnde också en rysk vän som plötsligt sagt det är väst som vill ha kriget i Ukraina. Den utsagan stred så mycket mot vad min vän tycker och vet att kontakten tog slut där. Det blev tydligt för mig hur 2020-talets konfliktfyllda och polariserade värld har skakat om de yngre generationerna. Ätit sig in i de känsliga bland dem. Ställt dem mot väggen så att de inte kan undfly de moraliska konflikterna längre. Jag fick tanken att sakernas tillstånd är så allvarligt att de ironiska generationernas tid börjar vara förbi. Jag ska erkänna en sak, Annika. En av orsakerna till att jag tog mig an din fråga var att fenomenet ghosting provocerat mig ända sedan det började dyka upp i det offentliga samtalet någon gång i mitten av 10-talet. Boomern i mig tycker helt enkelt inte att man får ghosta. Kanske är jag påverkad av att jag själv blivit, om inte hel så åtminstone halv ghostad av vänner en gång eller två. Jag vet att det gör riktigt ont. Men ens åsikter förändras när man tar del av kloka medmänniskors tankar. Så nu tänker jag som följer. Och jag är medveten om att det jag kommer att säga är besläktat med ett svar min allvarligt talat kollega Annika Norlin gav på en lite liknande fråga för en tid sedan. Människan har i regel ett eget ansvar. Hon har det också när hon tycker att det är en annan som agerar fel och beter sig så illa att kontakten måste brytas. Om du har en vän som fortsätter att höra av sig fast du vill bryta, så ska du nog ha ryggrad att en gång skriva eller säga till henne att det måste upphöra, att du inte längre vill. Men mer än så behöver du inte förklara. Det finns nämligen lägen där relationen mellan två människor tvinnat ihop sig så illa att inga förklaringar längre hjälper. De leder på sin höjd till ett fruktlöst ältande, inte mer. Om den andra sedan fortsätter att höra av sig efter att du tydligt meddelat hur du vill ha det, då har du nog all rätt att ghosta. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Wester. Producent var Katarina Wikars. Har du en egen fråga, mejla allvarligttalat@sr.se. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Där hittar du också alla tidigare avsnitt av programmet.